Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Annika och välkommen till podden.
Hej Niklas, tack för att jag fick komma med.
För en som inte vet, vem är du och var håller du till?
Jag jobbar som landsbygdschef på Närpestads landsbygdsförvaltning. Alltså Närpestad är ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i sydöstra botten. Alltså området mellan Malax och Kåstad. Så vi har ungefär 900 eller lite över 900 jordbrukare och jobbet vårt består till mestadels av lagstadgade uppgifter som att behandla jordbrukarnas stödansökningar.
Om jag säger beredskap, vad säger du då? Vad ger det för tankar?
Ordet? Ja, förr tänker jag ganska i stor skala på beredskap. Jag tänker liksom direkt just på stora händelser och så vidare. Och att om vi tänker på jordbrukarnivå, att gården, ja, hurdana störningar som skulle kunna inträffa och så vidare. Och att speciellt djurgården har jättestort ansvar vid en massa djur och så vidare. Men ordet beredskap idag, nu efter pandemin, så tänker jag ganska mycket mer annorlunda. Faktiskt. Och har börjat kanske tänka lite i mindre skala. Mindre detaljer kanske.
Du tänker alltså lite mer allmänt och på grundligare nivå inom beredskap. Och inte bara större event som kan hända, utan du tänker mer som på gårdsnivå.
Faktiskt så. Och är förstås. Beredskap har ju kommit fram så mycket mer i media på sistone och man har liksom faktiskt tagit sig till saker och ting som de pratar om och skriver om och börjar själv fundera på detaljer och att jo visst, man ska vara förberedd för översvämningar och olika katastrofer men också enkla saker som man ska kunna förbereda att alla i ett hushåll vet var huvudströmbrytaren är till exempel. Eller till exempel att någon annan har fullmakt att göra sin stödansökan för din egen del om du är jordbrukare. Att vid pandemin så funderar vi mycket på det. Att om jordbrukaren själv ligger på sjukhus till exempel så hoppas vi att han har någon annan som kan göra stödansökan för hans del då. När han inte själv är kapabel.
Du nämnde att ni hade lite över 900 jordbruk inom Närpes. Eller sydösterbotten. Och hur skulle du säga att det ser upp på gårdarna då? Finns det sådana planer just med tanke på insjuknande? Finns det fullmakter? Har de planer? Tänker de på det?
Ja, det var en svår fråga faktiskt. Men fullmakter, jo visst, jag tror nog att en del av dem har och jag hoppas att vårt jobb här under 2 åren bakåt, för vi har försökt sprida liksom nu den där informationen och också från andra organisationer som just Progria har ju varit med och tagit ut sådana här checklistor som jordbrukarna borde liksom kolla på och att man har saker och ting under kontroll. Så nu ska jag ju hoppas, men nu finns det ju säkert många ännu som ska kunna och ha det liksom, eller tänka på det mera och fixa till. Och sen finns det ju jordbrukare som har rådgivare färdigt och som har en fullmakt att göra till exempel just stödansökan. Så.
Har ni uppgjort någon plan för jordbrukarna som en beredskapsplan? Eller vi ska inte tänka på gårdsnivån utan vi går ett steg större så vi går till kommunnivå. Finns det någon plan från kommunens sida för jordbrukarna som, om vi går tillbaka till att det händer några större saker?
det, vi har ju liksom, det är ju inte direkt en beredskapsplan på det viset, men Finland har ju liksom en sån här nationellt system med VAP-jordbrukare. Och där har vi på kommunen en roll. VAP-jordbrukare betyder då det VAP, alltså Vapaa-asepalveluksesta förkortning, betyder befriad från vapentjänst. Så en mängd jordbrukare då så finns reserverat i det här systemet. Och det är jordbrukare då som enligt Försvarsmaktens beslut så ska i undantagsförhållanden sköta om primärproduktionen i landet. Och det är vi på kommunen som är de som föreslår vilka av jordbrukarna som ska befrias, och Försvarsmakten beslutar sen vem som faktiskt befrias. Det här jordbrukarna behöver då inte vara, liksom ställa upp i försvarets tjänst vid till exempel krig. Men sen är det lite olika på kommunnivå om man har utarbetat någon slags plan för hur jordbrukande bland dessa VAP-jordbrukare ska gå till i praktiken. Så, för det finns ingen liksom, vi är inte ålagda att ha såna färdiga planer på kommunerna. Så därför finns inte såna planer på alla kommuner. Det är bara någon enstaka i Finland som ännu har gjort det här. Men vi har nu liksom tänkt, eller vi har tankar om att starta en sån här process även i våra trakter. Så det är på gång. Och, ja.
De här VAP-jordbrukarna, du sa att kommunen väljer dem och Försvarsmakten slår fast dem. Vad baserar kommunen sina val på? Hur väljer kommunen?
Ja, det finns en liksom då sån här riktlinjer som de har givit åt oss. Och det är då ofta liksom förstås större jordbrukare som, och sen djurgårdar förstås, de blir då ofta utvalda. Eller nästan alla, vi har ju inte så många här i Österbotten eller Sydösterbotten. Sen ska de vara mellan 35 och 65 år, de här jordbrukarna. Att vi får inte ha sådana som är yngre. Vad är det? Ja, sen är det förstås om de har någon specialitet, entreprenörskap inom grävmaskiner eller verkstad, skruvvärmemaskiner och sådana saker som kan vara bra, liksom, att de skulle få vara hemma och jobba med det i undantagsförhållanden. Och sen måste det vara en viss mängd med jordbrukare att som skulle klara av den här primärproduktionen. Det är ju kanske meningen att de ska också odla på inte bara sina egna åkrar utan på andras åkrar. Så därför har vi en viss mängd av dem också. Så även om jag nu sa att det är större gårdar, så kanske någon jordbrukare som har blivit valt i VAP-jordbrukare nu tycker att de inte har så stort jordbruk och ändå har blivit vald. Så det är för att vi ska ha en viss mängd. Och inte har vi ju bara stora gårdar i Sydösterbotten heller.
Hur är det, kan man själv ansöka, alltså om man har ett intresse själv som jordbrukare till bli VAP-jordbrukare, finns det en möjlighet att ansöka om, eller hur går man tillväga?
Jo, nej, det funkar ju inte på det viset då att man ansöker, men klart, de kan meddela sitt intresse till oss, till lantbrukskanslien, alltså. Så kanske det tas i beaktande då. För det här är ju liksom, vi väljer ju dem ungefär vart femte år, att det kan uppdateras också på andra basis, men att det uppdateras ibland. Så helt möjligt, jo.
Om vi går till en krissituation, till exempel krig, så hur ser kommunen, kan kommunen bistå med arbetskraft åt just VAP-jordbrukarna om deras egna arbetskraft, du nämnde att de inte behöver kanske bara odla på sina egna åkrar utan åkrarna runt omkring och grannens åkrar om grannen hamnat i fronten och så vidare. Men om inte arbetskraften räcker till, finns det några sådana planer uppgjorda med hur man får fram arbetskraften?
Nej, alltså faktiskt så på det viset arbetskraft, jag vet inte om sådana planer i alla fall att det skulle finnas. Inte från kommunens sida, men från kommunerna är ju liksom ålagda att få sina saker gjorda, liksom sina uppgifter skötta vid undantagsförhållande. Så alla tjänstemän som måste ju vara i jobb och liksom och försöka göra sitt. Så på det viset, men att kunna hjälpa jordbrukarna på det viset, nej. Men vi måste komma ihåg det här med att även om det är VAP-jordbrukare då som ska ta hand om primärproduktionen, så Alla män hamnar ju inte i fronten. Och om vi tänker på dagens åldersstruktur på jordbrukarna så det är ju inte så många yngre. Tyvärr, men att så vi har ju nog ganska fler jordbrukare på plats kanske hemma än vad vi tror den dagen det skulle hända något sånt.
Så arbetsbristen borde inte vara ett problem?
Nej, jag tror inte. Men sen från kommunens sida så förstås är vi ju liksom, vi måste ju utveckla det här sen och se liksom vad som händer. Och vi kommer ju att göra allt liksom för att hjälpa jordbrukarna förstås vid en krissituation. Att vi försvinner ingenstans.
Hur är det på kommunnivån och de nuvarande händelser i världen? Tar ni upp mera nu? Eller vad är det mera aktuellt under coronapandemin just med beredskapen? Jag menar, det binder ju ihop lite på varandra eftersom att vi tar det här krigen som började bröt ut i Europa för ett år sedan. Och coronapandemin, det följer efter varandra ganska direkt efter. Det borde ha blivit ganska mer aktuellt, för förra året är det ganska långt. När man pratar med jordbrukare angående beredskap så är det oftast, vet de nog om med och tänker på, men som de brukar säga så det har varit väldigt bortskämda den senaste tiden. Håller du med om här att vi har haft det för bra?
För bra? Ja, det är nog liksom, man kan man säga så liksom i den här termen att vi har ju haft det tryggt, väldigt tryggt. Att på många andra områden kanske det inte har varit så bra inom jordbrukarkåren nu med ekonomin och så här. Men att just det här att det har varit tryggt och kändes tryggt så har ju varit mycket bra. Men, och nu kändes det så otryggt, speciellt då det här kriget i Ukraina började. Och du frågade här med att om vi har liksom framhållit mera. Och det har, alltså, jo, det är ju klart. På alla håll och kanter har det ju blivit liksom framhållit mera med beredskap. Men faktum är att vi har haft beredskapskurser också. Liksom, vi har haft dem regelbundet redan tidigare. Vi från kommunerna så har varit med och vi har liksom gjort reklam om det åt jordbrukarna. Och det är ju från NTM-centralen som de har liksom ordnat de här beredskapsskolningarna, liksom startat dem därifrån. Men då har ju intresse varit mycket svalt från jordbrukarnas sida att delta i de här skolningarna tidigare om åren. Men nu är ju situationen en helt annan. Så även om vi också liksom framhåller mera saker så är det också det att jordbrukarna vill ju nu veta mycket mer än förr om beredskap.
Vilka direkta åtgärder från kommunen gör ni för att främja beredskapen? Alltså vi ser på hela kommunnivån.
Om vi tänker, nu tänker jag liksom på vårt jobb på lantbrukskanslierna som vi kallar det ännu. Så vi har ju till exempel kontinuitetsplaner som vad gäller vår verksamhet. Det har vi alltid haft uppgjort. Att om ett kontor blir oanvändbart så har vi möjlighet att jobba från andra ställen. Och i dagens elektroniska värld så är ju det helt möjligt. När vi tar alla stödansökningar i elektroniska och så här. Samtidigt så står vi ju väldigt handfallna den dag då elektroniken inte fungerar överhuvudtaget någonstans. Då är det ju inte så lätt att ta emot stödansökningar som är elektroniska mera. Då blir det förstås liksom en nationell angelägenhet. Och man kan anta liksom att stödansökningstider förlängs och sådär. Så nog ska det väl ordna sig det också. Sen så har vi också på våra kanslier gått in för att ha en del uppgifter om jordbrukarna till pappers. Att det inte bara finns på datorn, kontaktuppgifter och så här i brandsäkra arkiv. Sen så är jag också glad att vi är fortfarande liksom regionalt förankrade, vår personal. Vi har liksom personalen utspridd på området så att inte alla jobbar på samma kontor och personalen har liksom en del av en viss områdets jordbrukare på sitt ansvar eller som det bäst känner till så att säga. Och det här är ju en trygghet direkt då något exceptionellt händer. Och det skulle ju vara sämre om vi skulle vara centraliserade på något större kontor någonstans och inte ha direkt kontakt med jordbrukarna. Så, Så på alla de här sätten försöker vi från kommunens sida liksom ha vår beredskap på det klara. Sen ut till jordbrukarna så försöker vi få ut information om de här beredskapsskolningarna och försöka vara med och utveckla allt det här nu då, längre tid framöver.
Du nämnde tidigare om att intresse ökar med beredskapsskolningarna. Vad tror du det beror på, eller vad är det främst intresserade av det vet i dagsläget?
Det här VAP-jordbrukar-grejen är ju nog intressant förstås, och den intresserar. Men sen är det ju nog det där att de vill veta vad de behöver göra på gårdarna för att vara beredda och hur den hjälp de kan få utifrån. Att till exempel just hur går det med vattnet om de inte får vattnet i djuren till exempel. Och hur blir det om vi säger att vi inte ska finnas någon konstgödsel att köpa, men vi ska ändå producera. Om det blir undantagsförhållanden, så vad händer då? Och där finns det ju liksom från statligt håll, det blir någon ransonering och sånt här. Men tyvärr så är det svårt att få svar på alla de här frågorna. För alltså som allting är ju inte heller, vad ska vi säga, offentligt av såna här uppgifter. Vad som gäller undantagsförhållanden från statligt håll alltså.
Planer finns väl, men det är väl bäst om det är hemliga så att säga.
Ja, så har jag förstått det. Så att vi kan, och sen kan man ju inte veta allt på förhand heller, inte liksom för enskilda situationer att det är så upp till vad som händer. Så det kommer ju från ministeriet och sen några anvisningar.
Det där med vatten är ganska intressant. Vi tänker att dagens jordbruk är lite större skala. Så djurgårdar i alla fall har väl ett krav på att de måste ha en generator.
Ja, det har de nog i de flesta sådana här investeringar, och när de har fått stöd för sånt så måste de ha räddningsplaner och allt möjligt. Och en generator, och kanske till och med i några sådana här andra stödformer också, så krävs det.
Så en generator finns lite överallt på varje gård. Sen är ju hur ofta den används och provkörs som borde kanske lite poängteras.
Jo, och det är ju sånt som man nu har liksom via skolningar och sånt liksom faktiskt börja fundera mera på och vill få ut i jordbrukarna nu att det är också som viktigt att man håller de där detaljerna i skick. Att man inte bara litar på det att jo, men jag har ju generatorn hemma, och att man måste ju också ha bränsle till det. Det ska vara rätt sorts bränsle, och sen måste också användaren veta hur man startar den. Att, om inte huvudjordbrukaren är på plats och det är bara han som vet hur generatorn funkar, så då funkar ju inte generatorn. Att, om inte någon annan i hushållet har blivit upplärt att hur man använder den. Så sådana saker. Det finns mycket sådana där detaljer som man borde fundera över på förhand faktiskt. Och även i vanliga hushåll, att just det här som jag sa med huvudströmbrytaren, att hur värmesystemet fungerar, att någon annan också i hushållet kan de här sakerna.
Om vi återgår till jordbruken och vi nämnde det där med generator och elektricitet, så det har ju ändå lite på klart gällande sådana saker. Men den stora frågan är ju vattnet. Finns väl inget krav från kommunens sida att ni ska som bistå med vatten åt jordbrukarna?
Nej, vad jag har förstått så kommunen har ju förstås krav att om jag har förstått rätt nu så är det ju liksom att människorna ska ha tillgång till vatten, dricksvatten. Sånt ska kommunen liksom sköta om. Men att djuren, så djurgårdarna så behöver nog ha en plan B för sina djur. Och det behöver man liksom planera och kolla upp med sitt eget vattenbolag. Att vad har de för möjligheter? Sen så slutar ju inte vattnet komma direkt när det är elavbrott till exempel. Utan de har ju också sina generatorer på vattenkraftverken. Men det är så olika att vi har ju flera vattenkraftverk i i samma kommun till och med kan ha flera olika, så, och alla har sina egna system. Så det kan ju löna sig att bekanta sig med sitt eget vattenkraftverk och hurdan system de har och hur många dagar de vid ett elavbrott till exempel kan fixa så vattnet kommer. Och har de någon tank som de skulle kunna köra ut vatten till din gård med? Har du någon, eller har djurgården en tank sen att ta emot det där vattnet i? Och sådana saker behöver man fundera på. Sen kan ju gårdar också ha egna brunnar därifrån de kan pumpa vatten med hjälp av en generator förstås, så de har el. Men att jo, det är en viktig fråga att det kommer inte bara så där. Det är ingen som är ålagd att sköta om djurgårdens vatten.
Och samma gäller väl också växthusproduktionen, antar jag. Där är vattenbehovet också minst lika stort.
Ja, om inte ännu större. Och nu känner inte jag till växthusproduktionen så jättebra. Men att jo, så är det ju inte. Men de har ju nog de här större växthusen, så har ju sådana här egna reserver. Så att de kanske till och med har det här på klart. Bättre än många djurgårdar kanske, skulle jag kunna tänka mig.
Om huvudproducenten insjuknar eller på annat sätt är borta, så har ni någon verksamhet som kan trygga att produktionen fortsätter? Jag tänker främst alltså kanske på djurgårdar eller sådana som dagligen kräver tillsyn.
Mm. Jo, alltså det finns ju avbytarverksamheter som kommunerna har hand om. Nu är det inte liksom vi på landsbygdsförvaltningen som har hand om avbytarverksamheten, men jag känner ju till det på det viset att jag svarar så här allmänt. Att i alla fall så måste ju, som jag sa, kommunerna måste ju sköta om sina uppgifter vid undantagsförhållanden. Så avbytarverksamheten borde ju fortgå även vid undantagsförhållandena då. Men inte kan ju heller kommunerna uträtta liksom underverk. Till exempel om alla djurgårdar av någon orsak samtidigt skulle behöva ha avbytarhjälp, så då kommer vi ju igen in på det här att det är nog viktigt att djurgården har en egen plan B också. Att de har lärt upp någon annan också att veta om saker där på djurgården och sköta om de där djuren. Att man inte bara väntar på att det finns avbytare då sen den dagen som det händer någonting, ifall det är flera som behöver hjälp på samma gång. Sen så kan vi ju som från kommunens sida nog ställa upp som bollplank, och vi känner ju till områdets jordbrukare och kan i många fall ha något tips om vem man kan kontakta och så här. Så på det viset kan man ju ringa och prata med oss på kommunerna nog vid alla möjliga situationer förstås.
Hur skulle du säga att det ser ut i Syrestebotten med arbetsgemenskapen och yrkesgemenskapen? Alltså, håller de en tät kontakt och är villiga att hjälpa till, eller hur ser det ut med varandra alltså, tänker jag?
Jo, jag tror ju nog och hoppas det, och vad jag nu har sett så vi har ju haft fall där någon jordbrukare har blivit borta från och inte kunna sköta om sitt jordbruk kanske på som vanligt. Så nu har vi ju sitt sån härlig bygemenskap där de ställer upp för sina liksom grannar och sköter om och tar liksom hjälper till med årets sådd och så här om det händer mitt i vårbruket. Så jag vill ju nog tro att det finns en sån gemenskap. Och det är ju alltid så att när något sånt här händer så då blir det ju ännu mera att man vill hjälpa varandra. Så jag hoppas och tror.
Nu har vi gått in lite då på hur ni ser det från kansliets sida och kommunens sida. Jag frågade ju också lite här kort tidigare om hur det ser ut själv för dig personligen. Hur du ser på beredskapen och hur du har förberett dig.
Ja, oj, just så. Jag måste nog ta och erkänna att där på våren då, när det blev så mycket tal om det här att man ska ha beredskap hemma i hushåll och så här, så även jag blev påverkad av det här och fundera och kolla på nätet efter batteridrivna radion eller till och med sådana vevbara, som man kan veva igång så att säga. Och faktiskt så skaffade jag lite sån här liksom extra batterier hemma i lager som ingen hittar, så att de använder upp dem innan vi behöver dem verkligen. Hoppas jag hittar dem då sen den dag jag behöver dem. Men så på det viset, jo, lite har man liksom, och det här med livsmedel att man har hemma. Och sen så, nu kommer jag som in på det här när jag tänker på att vi har det faktiskt ganska bra på landsbygden. Att när man funderar på plan B, att hur gör vi om inte vi har vatten och så här. Att just där jag bor så har vi inte ens kommunalt vatten, utan vi har egen källa redan från förr. Och så här, så vi klarar ju oss rätt bra, och när man inte bor i höghus så funkar det ju också det här, fast inte avloppet funkar och man kan gå ut i natur och mark. Så på det viset så är vi ju glada, vi som bor på landsbygden. Men däremot så har vi ju då långt avstånd till olika ställen och så här, så det här man ju också funderar lite på, att man har bränslet i bilen och kanske att man har den fulltankad. Och inte bara köra på och sen märka plötsligt att det lyser. Så har jag varit lite förr. Men nu har jag faktiskt blivit bättre med det. Så där på den personliga planen har jag liksom funderat. Jag kommer att tänka ännu på jordbrukarna också. Och jag är ju själv också jordbrukare. Så man har också funderat lite mer på det här att man behöver ha kanske lite mera reservdelar i lager, och att man inte bara köper alltid den där ena delen som jag behöver till traktorn eller sådär, utan man kan ju faktiskt ha två på samma gång, så har man till nästa gång, eller att man har lite reserv. Att man har ju nu då under det här året förstått att det kan bli brist på komponenter, eller det har ju varit brist också, så det har också varit en sån här uppväckelse med det här.
Om du tänker beredskap, och från en landsbygdschefs synvinkel, vilka fem bästa tips kan du ge?
Nu blir det här, jag vet inte om det här är landsbygdschef på det viset, men jo, vi säger att det är från det hållet nu. Alltså, jag tänker på jordbrukarna och liksom hur de ska klara sig vid en exceptionell situation. Så jag hoppas att jordbrukarna redan nu, innan det är exceptionella situationer, skulle ta hand om sig själv. Det är liksom nummer ett. Att man måste ta hand om sig själv först. För om man inte själv, den som ska jobba och ta hand om den där gården, om han inte mår bra, så klarar han inte heller att ta hand om andra. Och än mindre att klara av liksom svåra omständigheter. Så det är liksom nummer ett. Sen nummer två så är det ju det här som vi nu har redan diskuterat ganska mycket. Att man, jordbrukaren ska inte tänka att han är oersättlig. Att han ska istället då tänka på hur han ska ordna så att någon annan kan också utföra de där sakerna som han eller hon brukar ta hand om där på gården själv. Sen som vi ju har pratat om här nu då ganska mycket också, att man ska verkligen ta sig, det här är liksom nummer tre, att ta sig tid att fundera på den egna beredskapen. Jag vet att det känns inte så relevant hela tiden, och det har blivit mer relevant nu. Men ändå, som jag nu berättar här, att jag hade själv skaffat mig lite saker och sådär. Men jag tänkte också då i våras att oj, vi ska skaffa en generator. Ja, men det blev inte av. Nu i höst så tänkte jag, nu ska jag skaffa den där generatorn. Men nu var de slut. Så jag fick ingen generator. Så nummer tre är det där. Man ska verkligen ta sig tid och sätta sig ner och tänka efter före, så att säga. Och faktiskt genomföra den där saken. Sen så, ta en sak i taget. Det är nummer fyra. Att man kan inte liksom planera det där plan B liksom allt på en gång. Det känns ju övermäktigt. Utan bara man gör en sak så är man ju redan på den här vinnande sidan. Så nu gör jag lite reklam här som landsbygdschef. Men att just det där till exempel att man gör den där fullmakten och någon annan att göra den där stödansökan. Det är jätteenkelt där i Vipotjänsten att gå och ge fullmakt åt någon annan att, som sen kan slippa dit och göra den där stödansökan. Ifall man skulle ligga på sjukhus just då när den ska lämnas in den där ansökan. Så tips från coachen. Och till sist, nummer 5, delta i de här beredskapsskolningarna. Och nu är det ju på webben, finns det ju mycket skolningar. Och att vara med och lyssna, det är faktiskt värt den där tiden. Man kommer på många nya tankar.
Om du skulle ändå till sist här öppna upp lite mer om de där beredskapsskolningarna du har nämnt så många gånger om, så är det per tema eller hur gör ni? Vad har ni som för kurser, om du kan ge några exempel?
No, det här som vi har varit med och hjälpt till att ordna som, tillsammans med NTM-centralen och nu senast var jag också ProAgria med och så då är det ju liksom, vi försöker få lite allt möjligt in på de där skolningarna, att lite om vatten och lite om el och sen lite, nu senast var det lite om världsläget. Sånt har vi kanske inte haft förr då på de här skolningarna, men nu var det ju intressant i och med världsläget. Så det är nog lite av varje, så att man skulle få en liten sån här grund till vad man behöver tänka på de här skolningarna. Men sen så är jag nu glad att ProAgria då har det här beredskapsprojektet, så har ni ju sån här mera riktade kurser. Och även de önskar jag att jordbrukarna skulle delta i, som har varit nu då på webben. Så får man liksom sådär mera inriktat, detaljerat om saker och ting.
Tack Annika, för att du tog dig tid för att jag kom hit och berätt lite mer om hur det ser ut från kommunens synvinkel.
Tack. Det var som, precis som med alla andra beredskapsövningar och funderingar, så även den här situationen var jättebra, för man hamnar och funderar på saker och ting och att hur har vi det ställt även på kommunen. Så tack för mig också att jag fick vara med.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.